بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نسأل الله التوفيق والإخلاص في القول والعمل آمين. Vi fortsätter att gå igenom الكتاب المبارك كتاب بلوغ المرام av الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وفي blev i förra lektionen färdiga med kapitlet om bönetider. Och nu säger författaren Bab al-Adhan wal-Iqama. Kapitlet om kallet till bönen. Al-Adhan och al-Iqama. Kallet till att bönen ska påbörjas. Naam. Vi kommer läsa från förklaringen av Sheikh Bassam som har skrivit en av de bästa förklaringarna på Bulugh al-Maram. Och han var student till Sheikh Sa'di rahimahullah ta'ala och hans böcker är kända hos Ahlul Ilm i fiqh. Väldigt bra böcker, mashallah ta'ala. Vi kommer läsa stycken från den här boken där han förklarar dessa hadithen. Al-Adhan på arabiska betyder al-i'lam. Allah subhanahu wa ta'ala säger wa adhanun min Allahi wa rasuli. Och al-i'lam kan vara att tillkänna ge någonting, yani proclaim på engelska, Allah alam, tillkänna ge någonting. Yani i'lam, att folk får veta någonting. Och i den islamiska benämningen så är al-adhan al-i'lam bidukhul waqt as-salah bi alfadhin makhsusa. Det är att man då tillkännager att tiden för bönen har gått in med specifika meningar eller specifika ord eller specifikt ordval. Att tillkännage att tiden för bönen har gått in med specifika meningar. Och al-adhan är bekräftat i Koranen och Sunna och al-ijma'. Och när vi har gått igenom tidigare kapitel så har vi nämnt det här, och om ni läser fiqh-böcker på arabiska så kommer ni alltid finna i början på varje kapitel att de lärda tar upp vad är beviset för detta. Men vad är beviset för bönen? Vad är beviset för fastan? Vad är beviset för si och så? Ibland är beviset en koranvers. Ibland är beviset en koranvers och en hadith. Ibland är beviset en hadith och inte en koranvers. Och så vidare. Och vi nämnde ju, om ni minns i början när vi gick igenom vissa principer inom fiqh, vad som klassas som bevis. Och då nämnde vi koranvers, autentisk hadith, uttalande från sahaba eller konsensus från sahaba, konsensus av de lärda och al-qiyas, analogi. Vi nämnde dessa former av bevis som ulema då har tagit upp. Så vad är då bevisen för al-adhan? Jo, det är koranen, det är sunna och det är konsensus. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَةِ Surat al-Ma'ida, vers 85. Det är då ni kallar till bönen. Så att denna vers bevisar att det var känt på profetens tid alaihissalam att man kallade till bönen. Och det finns ju också massor av hadither om adhan. Vi kommer nämna några av dem idag. Och al-ijma' yani konsensus är någonting som då alla känner till. Då har nämnts vid tawatur, yani med oräkneliga källor, att adhan har sin grund i al-islam. Hukmu. Nästa fråga. Nu har vi nämnt bevisen. Vad är då bestämmelsen för adhan? Är det fard, alltså wajib? Är det sunna eller mubah, mustahab och så vidare? Vad säger ni? Vad är bestämmelsen, den islamiska domen och bestämmelsen för adhan?
När det gäller moské så är det wajib. Det tror jag. Ja.
Precis. Sunna. Okej. Okay. Vi talar här om i stora drag. I ett muslimskt land. Är det fard att göra adhan eller sunna att göra adhan? Fard, precis. Det är obligatoriskt att göra adhan i muslimska länder. Och bevisen på det är många. Bland annat så nämner Sheikh Albani hadithen där Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att det finns ingen samling på tre personer i en by som inte kallar till bönen. De gör inte adhan och iqama och sen inte ber förutom att shaitan kommer att ta makt över dem. Så håller till al-jama'a, för vargen äter det yani bortsprungna fåret. Och hadithen är hasan. Men vad händer om det är en samling på tre personer som inte gör adhan, iqama och salah? Shaitan tar makten över dem. Vilket tyder på att man måste göra adhan, iqama och salah. Och också hadith Malik ibn al-Huwairith, som vi kommer nämna flera gånger. Då han kom med sin vän och lärde sig islam och sen gick tillbaka till sin familj, då så sa profeten alaihissalam till de här två att när bönen faller in så ska en av er göra adhan och den andra ska leda, eller den äldsta ska leda i bönen. Taib, den hadithen finns i Bukhari. En av er kallar till bönen och den äldsta av er leder den andra i bönen. Taib. Det finns många, många bevis på att adhan är fard kifaya. Och också det som Sheikh Albani nämner och många ulema. Att profeten a.s. när han stred mot fiender så brukade han se om de kallade till bönen eller inte. För att veta om staden var muslimer eller inte. Så kollade in, spanade in staden för att se om de gjorde adhan eller inte. Naam. Men det som ulema nämner, om man vill ha mer specifikt bestämmelsen på adhan, det är att den är fard kifaya. Det finns två olika fard. Och vi har nämnt, det är bra att ni lär er de här orden, repetition. Fard och wajib är synonymer, det betyder samma sak. Okej? Okay? Fard och wajib är synonymer och tyder på att någonting är obligatoriskt. Taib. Det finns två sorters fard i islam. Den ena kallas för fard al-ain, det vill säga att den är en plikt för alla, utan undantag. Och så finns det som kallas för fard al-kifaya, det vill säga att det är en plikt för vissa. Om någon gör det och upprätthåller det så behöver andra inte göra det. Jag kan nämna exempel. Fard kifaya, till exempel tawhid. Att säga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Det måste alla göra. Alla måste ha rätt aqida. Att lära sig al-fatiha.
Min ayn inte kifaya.
Fard al-ayn. Ahsant, naam. Fard al-ayn. Säga kifaya, fard al-ayn. Alla måste lära sig sin aqida, sin tawhid. Lära sig al-fatiha. Fard al-ayn. Alla måste lära sig al-fatiha. Tashahud. Lära sig bönens utförande. Att utföra bönen. Salawat al-khams. Fard al-ayn. För alla muslimer. Taib. Fard al-kifaya. Om en grupp av muslimerna gör det så räcker det. Till exempel adhan. Yani, i ett muslims land. När tiden för bönen går in. Behöver inte alla i hela stan göra adhan. Utan det räcker med att de som har som uppgift att göra adhan i moskén. De gör det. 10-20 personer i staden gör adhan. Halas, det räcker. En liten by, en person gör adhan. Det räcker. De täcker då, vad kan man säga, ansvaret för resten av folk. Det kallas för fard kifaya. Om en gör det eller någon gör det så räcker det. Om ingen gör det så får alla synd. Det måste finnas någon som gör det. Okej, okay? Det kallas för fard kifaya. Så adhan är fard kifaya. Yani i muslimska länder så måste det finnas folk som kallar till bönen i städerna. Och som brodern sa, i moskéerna. För att bönutropet är ju ett kall till att komma och be i moskén. Det är det som är tanken. Det är ju inte adhan och sen be hemma. Och som våran sheikh Abdul Mahsan brukar säga, vad betyder hayal al-salah, hayal al-fala? Vad betyder det? Kom till bönen. Kom till bönen, vart? I moskén, eller hur? Annars varför bygger vi moskéer om alla ska be hemma? Så, Taib, det är ett kall till att komma och be i jama'a. Men då kommer vi till en annan följdfråga. Om man inte ber i moskén då, om man bor i ett sånt här land, om man ber hemma, är det då wajib att göra adhan, fard kifaya, eller är det sunna att göra adhan och iqama? Vad säger ni? Sunna, naam. Det korrekta, som de flesta ulama säger, att det är sunna att göra adhan och iqama om man ber hemma, även om du ber själv. Ja, om du ber själv. Så om du är fem, det är också sunna. Och vi nämnde ju hadithen med tre. Men då är det en by, då är det wajib. Men om vi talar om ett hem, då är det sunna att göra adhan och iqama. Och om man vill, som Sheikh bin Baz säger, har man gjort adhan ute, så räcker det med att göra iqama. Det är sunna att göra iqama i så fall. Själva syftet som vi sa med adhan är att kalla folk till bönen. Ta nästa fråga. Vad finns det för belöning att göra adhan? Vad finns det för belöning i att göra adhan? Och den här frågan tar författaren inte upp. Men vi tänkte ta lite från Sahih at-Tahrir wa Tarhib av Sheikh Albani. Om ni kan kortfattat nämna någon belöning som finns i att göra adhan. Nej. Nej. Som profeten alaihissalam sa, att al-mu'addinuna atwalu a'naqan yawm al-qiyamah. De som gör adhan kommer att ha den längsta nacken på domedagen. Det vill säga att de kommer att stå ut och äras bland resten av människor. Ahsant. Att det skrämmer iväg shayatin, som det har nämnts i hadithen. När man gör adhan så sticker shaitan. Han tål inte och klarar inte av att vara kvar. Också hadithen, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. طيب. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Om folk visste vilken enorm belöning som finns i att be i första raden och att göra adhan, och de inte fann någon annan lösning på vem som ska göra den eller få den platsen, så skulle de dra lott. De skulle dra lott. Genom om vi bara visste vilken ajr det finns att göra adhan, vi skulle nästan tjafsa. Det skulle bli konflikt mellan oss. Och lösningen skulle vara att vi måste dra en lott för att, annars skulle det bli orättvist vem som ska få äran att göra adhan och vem som ska få äran att be i första raden. Också hadith Abu Sa'idin radiyallahu anhu, där profeten alaihissalam sa till honom, jag ser att du tycker om dina får och du tycker om att vara ute på landet. Och då så sa han att om du är ute med dina får på landet, eller du är ute på landet, så kalla till bönen och höj rösten. För det finns ingen som hör rösten av al-muaddin, vare sig jinn eller människa eller någonting, förutom att de kommer att vittna för honom på domedagen. Och här är rådet till Abu Sa'idin, som är själv ute på landet med sina får. Själv. Inte bland folk. Utan själv. Kalla till bönen och höj rösten. Nu står du ute vid berget med dina får och gör värsta adhan högt. Allas. Allt. Alla djuren. Alla malaika. Alla jinner kommer att vittna för dig på domedagen. Och i andra hadither, flera hadither, att en person som gör adhan blir förlåten så långt rösten går. Han blir förlåten så långt rösten når. Och här nämner ulema gärna att om han fullbordar att höja rösten så fullbordar Allah hans förlåtelse. Det nämner Qattabi, och en annan tolkning är att om avståndet som hans adhan kan nå skulle kunna fyllas med hans synder så skulle han bli förlåten för de synderna. Genom hans synder skulle ha en fysisk form och de skulle fylla hela den här avståndet som han gör adhan, flera hundra meter, så skulle han bli förlåten för sina synder. Mashallah. Så adhan är också en orsak till att bli förlåten av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen den sista fa'id, det finns många fa'id, men det är att profeten alayhi salatu wasalam gjorde adhan, eller han gjorde dua för al-muaddinin. Han sa Allahumma arshid al-a'imma waghfir lil-muaddinin. Och Allah vägled imamerna och förlåt de som kallar till bönen. Och förlåt de som kallar till bönen. Mashallah. Och subhanallah, en till fa'ida i hadith Nasa'i: وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّ مَعَهُ. Ajib, subhanallah. Den som gör adhan får belöningen av alla som kommer och ber. Halas, behöver ni någon mer nytta än denna? Han gör adhan, kallar 200 pers till moskén, han får belöningen av alla deras salat. Mashallah. Och han får profetens dua alayhi salatu wassalam. Och det berättas också sahih från Umar radiyallahu anhu att han sa, om jag inte vore upptagen med min khilafa så skulle jag göra adhan. För det är en fråga som dyker upp. Genom, om det finns en här belöning, varför gjorde profeten alayhi salam, Abu Bakr, Umar och så vidare inte adhan? Då säger ulema för att de var upptagna med andra sysslor. Så de gav den här uppgiften till vissa andra sahaba. Taib, Abu Mahdura, Bilal, Abdullah, Ibn Maktum och så vidare. De fick den här uppgiften att göra adhan. Men på grund av att de var upptagna. Hade de haft tid så hade de gjort det själva. På grund av den enorma belöningen som finns i att göra adhan. En annan fa'ida som Al-Qurtubi nämner och andra ulema, de säger att adhan omfattar så otroligt mycket av våran aqida. Man säger Allahu Akbar, utropar man att Allah är störst. Vilket också yani per automatik betyder att Allah Azza wa Jal existerar. Och han har de vackraste och bästa och högsta egenskaper. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Du ropar ut ordet av ett tawhid. Det tyngsta, bästa ordet som finns. Att endast Allah Azza wa Jal har rätt att dyrkas och att man inte ska dyrka någonting annat än Allah Azza wa Jal. Det finns ingenting bättre än la ilaha illa Allah. Och sen shahadatu bi anna Muhammadan Rasulullahi alayhi salatu wassalam. Du vittnar om att han är Allahs profet. Det är också från vår aqida. Att vi tror på Allahs sändebud. Och sen så kallar du till as-salah. Som är religionens pelare. Den bästa gärningen efter shahadatain. Och sen så kallar du till al-falah. Och al-falah betyder framgång. Och här säger Qurtubi att framgång här betyder någonting som är kontinuerligt och oavbrutet. Genom vars belöning kommer att fortgå. Vilket per automatik betyder att du tror på belöningen i nästa liv. Vilket också är för vår aqida. Och sen repeterar du shahada och takbir. Vilket är för att förankra dessa höga yani innebörder i ditt hjärta. Så mashallah, al-adhan omfattar så otroligt mycket av vår aqida. Mas'ala, fråga. Vi talade om den islamiska domen för att göra adhan yani, som en helhet och som för en individ. Men vad säger islam om att kvinnan ska göra adhan? Vad säger islam om att kvinnor ska göra adhan? Vad säger ni? Gör er fru, er syster, er dotter adhan?
Nej.
Nej. Om de blir ensamma, säger här en broder. Wallah alam, jumhur al-ulema, de flesta som jag har läst här, är på åsikten att hon inte ska göra adhan. Taib. Och de baserar det på bland annat en hadith som är daif. Att profeten alayhi salam sa, Laysa ala nisa adhan wala iqama. kvinnor ska inte göra adhan och iqama. Men Sheikh Bassam säger att den är sahih från Ibn Umar mawquf. Yani från Ibn Umar som sa att kvinnor ska inte göra adhan och iqama. Och el-Wazir, rahimahullah, han säger att de lärda är överens om att kvinnan inte ska och att det inte är rekommenderat för henne att göra adhan. Och det här är det som de flesta av våra ulema nämner. Och sen finns det, som du sa, vissa ulema som Sheikh Albani, rahimahullah, säger att kvinnan ska göra adhan. Men Allah alam, om det finns någonting autentiskt, det som finns är att en man frågade Ibn Umar om kvinnor ska göra adhan. Och då blev han arg och så sa han, jag är inte den som förbjuder någon från att göra dhikr. En adhan är dhikr. Jag är inte den som kommer förbjuda någon från att göra dhikr. Men den är sahih, men den tyder inte på något sätt att det är wajib. Att hon måste göra adhan. Allah. Och det som är känt från profetens tid, alaihissalam, att det var männen som gjorde adhan. Men om en kvinna gör adhan eller iqama hemma, så kanske man inte heller kan säga att det är haram. Det är en annan fråga. Men hon ska absolut inte göra adhan högt utåt, för att hennes röst förskönas och det blir en fitna, det blir en prövning. Men som sagt var, majoriteten av ulema säger då att kvinnor inte ska göra adhan. Och det här nämner Ibn Baz och Uthaymin och de flesta ulema. De säger, yani abadan, kvinnor gör inte adhan. Och en annan sak är också att adhan görs bara för de fem obligatoriska bönerna. Man gör inte adhan för sunna böner, utan man gör dem för de obligatoriska bönerna. Det finns också vissa shurut, vissa villkor för den som gör adhan. Och där har vi från villkoren att han ska vara muslim. Han ska vara aqil. Han ska vara i sina sinnesfulla bruk. Det ska vara en dhakar, det ska vara en man. Och att adhan utförs då tiden för bönen har gått in. Genom man gör inte adhan innan tiden för bönen har gått in. Förutom för två böner. Det finns två böner där man kan göra adhan innan tiden för bönen har gått in. Vilka två tider? Vilka två salat? Va? La. Fajr. Ahsan. Al-Fajr och al-Jumma. Som vi kommer att nämna, så brukade man på profetens tid, alaihissalam, göra två adhan för fajr. Två adhan och en iqama. En adhan i tiden går in för fajr och en adhan innan. Yani 20 minuter, en halvtimme innan fajr. Och sen iqama då. Så att det är en adhan. Och den andra är jumma, som Uthman radiallahu anhu gjorde. Uthman, han gjorde adhan innan fredagsbönen för att då informera folk om att de ska förbereda sig för fredagsbön. Men annars så gör man då inte adhan innan dess tid. Och även som du sa, resande, om du nu ska be dhuhr och asr, då är det ju tid för dhuhr. Hänger du med? Du gör en adhan och sen gör du två iqama då. Så att du gör ju inte en, du gör inte asr adhan, utan du gör det bara en iqama. Och samma sak för maghrib och isha. Ett annat villkor för den som gör adhan är att adhan utförs i den ordningen som har nämnts i sunna. Du får inte ändra ordningen, du får inte ta bort någonting eller lägga till någonting. Och ett till villkor är att adhan utgörs, eller att den görs på arabiska. Att man gör adhan på arabiska. Och det här kanske vissa säger, men det är en självklarhet. Men det fanns tyvärr vissa vilsna människor som ville införa att man ska göra adhan på andra språk än arabiska. Turkiska till exempel. Och så vidare. Och det här är fel, utan as-salah ska bara göras på, eller adhan ska bara göras på arabiska. Och sen nämner också ulema lite skillnader mellan adhan och iqama och rekommendationer. Till exempel att adhan, syftet är ju att kalla människor till bönen. Att så många som möjligt ska höra denna adhan. Och därför är det rekommenderat att man gör det på en upphöjd plats. så att rösten når ut. Och det här var innan man hade högtalare. Och då nämns det att Sahaba brukade ställa sig på en upp på tak eller liknande och kalla till bönen. Och också att personen ska höja rösten. Och då kanske den som gör adhan också ska ha en stark röst. Som vi kommer att höra i hadithen, första hadithen. Då adhan blev obligatorisk så sa profeten alaihissalam, lär Bilal att säga denna adhan, för han är den av er som har starkast röst. Eller han har starkare röst än dig. Så att personen har en stark röst för att nå ut. Och sen nämner de också att när man gör adhan så ska man inte heller stressa. Inte dra ut på den för mycket, men man ska inte heller stressa. Utan den ska höras, yani folk ska få tid på sig att höra al-adhan. Till skillnad från al-iqama som inte behöver vara högt. För syftet med iqama är inte att kalla folk till bönen. Utan syftet med iqama är att kalla de som är närvarande till att börja be. Då behöver man inte höja rösten. Och då behöver man inte heller yani ta sin tid, utan då gör man det snabbt. Adhan lite långsammare och iqama lite snabbare. En till fråga. Vilket år blev adhan obligatorisk? Det blev obligatoriskt det första året av hijri. Det första året av hijri så blev adhan obligatorisk. Taib, en annan fråga. Är det tillåtet att använda inspelningar? Till exempel, jag har en moské eller moskéer. Jag säger, varför ska man göra adhan? Alltså någon ska anställas, det kostar pengar, han kanske kommer sent, han kanske glömmer bort. Alltså, vi gör automatiskt. Vi har en timer som automatiskt sätter på en cd-skiva eller någonting när det är adhan. Det är en inspelad adhan. Vi gör lätt. Kan man göra så? Och så spelar vi upp den här adhan. Samma adhan i hela stan. Kan man göra så? Är det sunna? Nej. Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, före detta muften i Saudi, innan Sheikh bin Baz rahimahullah, han säger att innan en nunkiru, vi gärna fördömer att man byter ut till adhan mot dessa inspelningar. För det här öppnar dörren för folk att tala'ub bid-din, yani att börja leka med religionen. Så att ulema har fördömt detta. Alltså det är inte någonting som är förenligt med al-islam. Ta en annan fråga. Om det är bid'a att använda inspelningar, är det då bid'a att använda en mikrofon när man gör adhan? Alltså du gör riktig adhan, men du använder en mikrofon. Blir det också en bid'a? Ja? Nej, det blir inte en bid'a. Varför? För du ändrar inte på själva adhan. Du gör en adhan som du ska göra. Och mikrofonen är bara en wasila. Det är bara ett medel för att rösten når ut till mera folk. Och det är okej i islam. Att själva medlet är inte en dyrkan i sig själv. Du avser inte med mikrofonen att det är en del av islam och komma nära till Allah. Utan du avser med din adhan. Och sen blir det här ett medel. Taib, så det är inte en bidda, utan det är tillåtet. Taib, första hadithen. Sidan 9, va? Vem läser? Vem läser? Ingen läser? Khalid, tafaddal. Och du får läsa 9 och sen de två första på sidan 10 också. De hänger ihop.
الله بن زيد بن عبد ربيح رضي الله عنه
عبد ربي
عبد ربي ربيه
عبد ربيه
ربيه عبد ربي رضي الله عنه صا يسوق درما امان سيركيرا بنت مي سمسا سي الله اكبر الله اكبر الله اكبر دارت من دهان الى اذان och han upprepade takbir 4 gånger utan tawbih och iqaman en gång förutom frasen qad qamat as-salah och då Och då jag vaknade gick jag till Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam och han sa det var en sann dröm. Ahmed, Abu Dawud, Sa'd al-Tirmidhi och Ibn Khuzayma som båda ansåg den vara autentisk. Ahmed tillade i slutet av historien att Bilal sallallahu anhu brukade säga i kallet till Fajr-bönen As-salatu khayrun min al-nawm, bönen är bättre än sömn. Ibn Khuzayma rapporterade från Anas radiallahu anhu som sa det hör till sunna att då bönutroparen i samband med Fajr säga Hayya ala falah och att han säger
Ahsant. Taib, det här är första hadithen, en av de kändaste haditherna som då förklarar adhan och hur adhan först föreskrevs för muslimerna. Och det finns flera riwaya, flera narreringar på denna hadith som förklarar bakgrunden. Och det var ju att när folket i Medina skulle samlas till bönen så kallade man varandra individuellt. Alltså kom och be dig till för bönen och så vidare. Och Nawawi nämner att det fanns någon form av kall. Alltså typ kom och be eller någonting sånt. Men exakt hur den var, Allah, den var inte som den, är den vi har idag. Och då diskuterade sahaba frågan tillsammans med profeten alaihissalam hur man skulle samla folket till bönen. Och då var det någon som föreslog att man kunde använda en ringklocka. Och då så säger profeten alaihissalam att nej, det här är det som kristna använder. Och då var det någon som föreslog att man använder ett horn att blåsa i. Och då så sa han nej, det här är det som judarna använder. Och då var det någon som föreslog att man gör en eld och signalerar med elden att tiden för bönen har gått in. Och då så sa han nej, det här är det som el-majus, elddyrkarna, använder. Och då fick denna sahabi Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabbah den här drömmen på natten. Och det berättas också i vissa hadither att även Umar radiallahu anhu fick samma dröm. Yani samma natt. Taib. Och vad var det han såg då denna sahabi Abdullah ibn Zaid? Han såg den här ängeln komma till honom i drömmen. Han fick en sann dröm från Allah Azza wa Jal. Och där såg han en ängel som nämns i vissa riwaya med gröna kläder. Med två gröna klädesplagg på sig. Stå vänd mot Qibla. Och göra adhan. Och så nämns hela adhan i hadithen. Okej? Okay? Vi kommer nämna den adhan senare. Och då gick han till profeten alaihissalam på morgonen. Och berättade om drömmen. Och i vissa hadithen nämns det att. När han kommer och berättar om drömmen. Så säger profeten alaihissalam att uppenbarelsen han före dig. Jag har redan fått det här uppenbara till mig. Det här är bara en bekräftelse. Och sen, även Omar fick samma dröm. Och då säger han till Abdullah ibn Zaid, gå och lär Bilal, vad du hörde i drömmen. För han har högre röst än dig. Okej? Okay? Och det är också viktigt det här med att vi kommer komma till det senare. Att det finns tre olika sorters sätt att göra adhan på. Och en faida här också, det är att Abdullah bin Zaid, han såg den här ängeln i drömmen stå vänd mot Qibla. Och därför säger många av ulema att det är rekommenderat när man gör adhan att stå vänd mot Qibla. Okej? Okay? Och vi kommer nämna också sen hur Bilal stod vänd mot Qibla när han gjorde adhan. Och hadithen bevisar också vikten av sanndrömmar i islam. Vi vet ju att det finns tre sorters drömmar i islam. Det finns sanndrömmar från Allah. Det finns fantasidrömmar från dig själv. Och det finns mardrömmar från shaitan. Och de enda drömmarna som har någon betydelse är sanndrömmarna från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är de som kan tolkas. Och också här en till faida. Och det är att den här drömmen i sig själv utgjorde inte en lagstiftning i islam. Att vi gör adhan för att Abdullah bin Zaid såg det i drömmen. Utan vi gör adhan för att profeten alaihissalam godkände det. Och sa att det är en sann dröm. Och han fick det uppenbarat för sig själv. Så att ingen kan komma idag och säga att jag fick en sann dröm att vi ska be en till bön, till exempel. Han lägger till en till salah i islam. Vi skriver 6 salah om dagen. Jag fick en sann dröm. För att, och så säger han, Abdullah Vizay fick en sann dröm. Nej, det funkar inte så. Taib, utan religionen är fullbordad. Och Abdullah bin Zaid, han fick det här bekräftat av profeten a.s. Taib. Och vi är beordrade att följa profeten Muhammed a.s. i våran dyrkan. Och inte att följa våra drömmar. Taib. Nej. Så här nämns det hur den här ängeln då kommer och lär Abdullah bin Zaid hur man ska göra adhan. Och han nämner här فَذَكَرَ الْأَذَان بِالْتَرْجِعِ التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِعِ. Så han lär honom här hur man gör adhan med att repetera ett takbir. Yani ett takbir nämns här 4 gånger. Utan tarjir. Och ordet tarjir betyder här att repetera. Och vi kan nämna det här att det finns då 3 olika sätt att göra adhan på. 3 olika adhan som är sahih, som är autentiska. Den som vi känner till är den vanligaste och den som många av ulema rekommenderar. Men alla adhan är tillåtna. Sheikh Albani rahmallahu, han nämner och säger att det finns 3 sorters adhan. Han säger att den första adhan har 19 meningar. Den första adhan har 19 meningar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Det är 4, eller hur? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. 6. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Och de här shahadatain säger man lågt. Och det här är det som kallas för tarjih. Du gör adhan och du säger ashhadu an la ilaha illallah. Så att du hör det och de runt dig hör det. Men inte högt. Och sen ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Och repetera dem igen. 4 gånger. Taib. Och det är det som gör att det blir 19. För den vanliga adhan som vi gör är 15 meningar. Men här, det som skiljer den här adhan från den vanliga är att innan det att man då säger ashhadu an la ilaha illallah så säger man tyst shahadatain 2 gånger och shahadatu anna Muhammad Rasulullah 2 gånger tyst. Eller yani lågt. Och då säger ulema så att du och de runt dig hör det. Men inte så att det hörs ut. Och sen efter det så säger man då Hayya ala salah 2 gånger. Hayya ala al-falah 2 gånger. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Och det blir då 19 meningar. Och han säger, så säger Sheikh Al-Bani att det här är baserat på hadith Abi Mahdura radiyallahu anhu, att profeten a.s. lärde honom al-adhan med dessa 19 meningar. Och så säger Sheikh Albani وَهَذَا الْأَذَانْ هُوَ أَذَانْ أَهْلُ الْمَكَّ. Och den här adhan är den som är känd som adhan för folket i Mekka. Och هو قول الشافعي. Och det är den adhan som imam al-Shafi'i då håller att vara mest autentisk. Som Tirmidhi nämner. Och den adhan som också Ibn Hazm nämner. Den andra adhan är 17 meningar. Och den är som den föregående förutom att man bara gör takbir 2 gånger. I den första adhan du sa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 takbir, eller hur? Taib, här du gör minus 2. Du säger bara en gång Allahu Akbar, Allahu Akbar och sen direkt ashhadu an la ilaha illallah. Okej. Okay. Och det här nämns i en riwaya i Sahih Muslim. Och det här kallas för adhan ahlul Medina. Den adhan som är känd som den adhan som folket i Medina gjorde. Och det är den adhan som Imam Malik lutar åt. Och den tredje adhan är 15 meningar. Och den är som den första men utan ett tarjih. Det vill säga den adhan som vi alltid gör och alltid har hört. Att man gör 4 takbir och sen ashhadu an la ilaha illallah 2 gånger, ashhadu anna muhammad rasulullah högt. Man tar bort det här med att säga det lågt 4 gånger. Och sen hayya ala salah, hayya ala falah 2 gånger var. Och Allahu akbar, la ilaha illallah. Det är 15 meningar. Taib. Kommer ni ihåg dem? Egentligen det är bara att tänka på den vanliga adhan. Och sen att man kan lägga till ett tarjih innan shahadatain, så säger man dem tyst 2 gånger. Och man kan också då ta bort första takbir på den adhan. Och den vanliga adhan som vi då nämnde som är 15 meningar, det är den som Abu Hanifa och Sufyan al-Thawri håller att vara gärna den mest, vad kan man säga, starka eller korrekta adhan. Och här finns också en fayda. Och som Ibn Abdelbar nämner från Imam Ahmed och Ishaq ibn Rahoya och Dawud och Ibn Jarir al-Tabari, att de här, det här är från en ikhtilaf al-mubah. Vi har ordet ikhtilaf ibland, det finns olika åsikter, eller? Men det finns ibland ikhtilaf al-tadad, det vill säga att båda kan inte vara rätt. Det är ikhtilaf där en åsikt är rätt och en är fel. Det är omöjligt att båda är rätt. Till exempel, kamelkött bryter wudu. En annan sheikh säger det bryter inte wudu. Kan båda åsikterna vara rätt? Kan någonting bryta wudu och samtidigt inte bryta wudu? Den som ber är kafir. Den som inte ber är kafir. De andra säger nej, han är en syndare. Kan båda åsikterna vara korrekt? En måste vara rätt och en måste vara fel, eller hur? För det är omöjligt att en person både är muslim och kafir. Ha? Ikhtilaf tabad. Och det finns många exempel på detta. Där måste man forska i bevisen. Sen finns det ikhtilaf tanawwu', ikhtilaf där det finns utrymme. Alla är korrekta. Som här till exempel. Alla dessa 3 adhan är korrekta. Som här Ibn Abdelbar nämner. Och Ibn Taymiyyah nämner också. Samma sak. Så här är att profeten al-Islam har gjort en och samma ibada på olika sätt. Och samma sak som ett tashahud till exempel i bönen. Ett tahiyyatu lillahi. Jag tror Sheikh Albani nämner 9 olika sätt att säga den på. Från olika sahaba och alla är autentiska. Så alla är korrekta. Vi har nämnt det här förut att dhikr efter bönen. Du kan säga 10 tasbih, 10 subhanallah, 10 hamdulillah, 10 Allah akbar. Det är sahih, sahih Bukhari. Du kan säga 33, 33, 34. 33, 33, 33, la ilaha illallah. 25, 25, 25, 25. Och lägga till la ilaha illallah. Yani 25 subhanallah, 25 alhamdulillah, 25 Allahu akbar, 25 la ilaha illallah. Alla de här är sahih. Och alla är korrekta. Taib. Och det kallas då för ett tanawwu'. Och när det finns såna här att profeten a.s.w. har gjort en ibada på olika sätt, då säger ulema att det också är sunna att utföra den ibada på olika sätt. Att inte begränsa sig till en, utan att göra dem på olika sätt. Och som Sheikh Uthaymin säger, faidan i det är att du håller sunnan vid liv. Och du håller också din ibada, din dyrkan, levande. Din dyrkan blir inte bara en rutin, en vana. Att jag gör alltid salat på samma sak, jag läser alltid samma sak, jag gör alltid samma dhikr efter bönen. Då blir det lätt hänt att det blir en rutin. Så att du bara ber som en robot och sen det blir inte en ibada. Men om man varierar, man läser olika sura, man läser olika dhikr, man läser olika länge och så vidare. Då blir din ibada mer levande. Hänger ni med? Och en annan fayda som Sheikh Uthaymin också nämner, eller det var någon annan sheikh, det är just det här att med att det kanske passar bättre in för just dig. Till exempel det här med, vi har sagt det förut, du kanske är stressad på jobbet eller skolan. Du har bara någon minut att be. Du kan inte sitta efter bönen och göra dhikr i 10 minuter. Men du kan sitta och säga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10 gånger. För det tar inte mer än en minut. Eller hur? Så då kanske den passar när man är stressad. Och när du har mera tid kanske det passar bättre att göra den 33 gånger. Hänger ni med? Så att alhamdulillah att Allah azawajal har gjort gärna utrymme i bönen. Tillbaka till hadithen. Och sen nämner han wal iqama furada. Att man repeterar alla meningar i adhan, men i iqama så säger man dem bara en gång. Och då säger här ulema, och som det har nämnts i vissa hadither, att man gör dem i udda antal. De flesta meningarna i al-iqama sägs bara en gång. Även om qad iqama till salah sägs två gånger. Men de flesta meningarna sägs en gång. Taib. Och sen nämndes det i den andra riwayan att man ska lägga till i salat al-fajr att säga as-salatu khayrun min an-nawm. Och i den andra riwayan att man säger detta efter haya al-falah. Så säger man as-salatu khayrun min an-nawm, att bönen är bättre än sömnen. Och här finns det ikhtilaf i vilken av de två adhan till fajr ska man säga detta. Första adhan som är innan fajr, eller den andra adhan som är när fajr har gått in. Och alla alam, det som al-Hanabila och Ibn Uthaymin och Ibn Abbas säger, att det ska vara den andra adhan. Och även Sheikh Abdul Muhsin, vår sheikh, han sa att det ska vara den andra adhan, alltså den riktiga adhan. Det är den då man säger as-salatu khayru minan nawm. För det har nämnts i haditherna att han sa det i den första adhan. Men då säger de, det tolkas här som att det finns tre adhan till fajr. Varför? För al-iqama kallas också för al-adhan, språkligt. Profeten a.s. han sa, mellan varje adhanin finns det sunna. Yani adhan och iqama. Han kallade också iqama för adhan. Så om man då kollar relativt, den första adhan före al-iqama blir den vanliga adhan. Wallah alam. Så det är då sunna att lägga till i fajr adhan as-salatu khayru min an-nawm. Naam. Han nämner också Sheikh Bassam att visheten med att adhan är längre och har mer ord än al-iqama är att syftet med al-adhan är att kalla folk till bönen. Så att den ska höras mera. Medan iqama är kort för de som är närvarande på plats för att be. Så den behöver inte vara längre och lång och utdragen. Utan den kan vara kortare. Ibn al-Mulaqqin, en av de stora lärda från förr. Han sa att al-ulama nämner fyra stycken visheter med att göra adhan. Fyra stycken hikam. Visheter med varför vi gör adhan. Han säger den första är idhar sha'airul islam. Att utåt visa yani islams regelverk. Yani att visa al-islam utåt. Att det hörs, det syns utåt. Och det här är utmärkande. När man kommer till ett muslims land, vad är det som en av de största saker som skiljer Dar al-Iman och Dar al-Kufr? Det är al-adhan och al-masajid, eller hur? Verkligen, du njuter av att höra al-adhan. Gå till moskén och mashallah, du behöver aldrig hålla på med massa appar och glömma bort bönen. Subhanallah, moskén ligger överallt. Till och med shoppingmall, du går dit, du hör adhan. Mashallah, finns moskéer inne och du går och ber överallt, mashallah. Flygplatser, de gör adhan. Subhanallah, så till mashallah. Visar verkligen islam utåt. Den andra faidan, att det är kalimatu tawhid. Att det är en påminnelse om ett tawhid som ropas ut då fem gånger om dagen. Den tredje faidan är att man utropar att det är tid för bön och vart bönen utförs. Yani folk som jobbar, folk som sover, folk som är upptagna. När de hör adhan så vet de att det är dags att släppa allting, gå och göra wudu och att ta sig till moskén för att be. Och de kvinnor och de sjuka som ber hemma vet också att det är adhan, att det är tid för salah och de kan be hemma. Och som han sa också, vart bönen är. Genom att följa ljudet vet du vart moskén ligger. vart bönutropet kommer ifrån. Och den fjärde faidan, den fjärde visheten, är att det är ett kall till att be i el-jama'a. Ett kall till att komma och be bönen i samling och att be bönen i grupp. Sheikh Bassam nämner också här vissa fel som al-muaddinin gör i sin adhan. Han säger att vissa drar ut på al-hamsa när de säger ashhadu. Och då blir det istället en fråga. Det blir istifham istället. Yani, de säger, och det är samma sak på när man säger Allahu Akbar. Om du säger Allahu Akbar, då blir det en fråga. Det blir inte Allah är störst, det blir är Allah störst. Och det är fel. Eller ashhadu an la, de säger ashhadu. Ashhadu. Ja, det blir också en fråga. Subhanallah, när folk leker för mycket med rösten och sjunger adhan och det ska vara 10 minuter och finaste adhan och YouTube, jag vet inte vad. Då blir det sån här takalluf, det blir sån här överdrift som leder till att man faller in i såna här fel. Och som Sheikh Al-Bani och många ulema säger, det är bid'ah att hålla på det sättet. Det var inte någonting som fanns på profetens tid, alayhi salatu wassalam. Ett annat fel som folk gör i adhan är att de lägger till en vokal efter bokstaven B i akbar. De säger Allahu Akbar. Ni vet, Akbar skrivs alif, ka, ba, ra. Akbar. Men om du lägger till en alif efter ba, Akbar, alltså en vokal, då blir det ett helt annat ord, en helt annan mening, som betyder trumma. A'udhu billah. Så att, hur fel det kan bli, och det här har man hört i många moskéer. När de drar ut och säger Allahu Akbar, A'udhu billah, så får man inte säga Allahu Akbar. Taib. Och också här ulema lägger till en tillfäida, det är att man, som Sheikh Albani säger, man ska säga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru med damma på den sista bokstaven, och man lägger ihop de här två. Det är fel att säga Allahu Akbar och sen vara tyst, Allahu Akbar. För det nämndes i hadithen att om al-muaddin säger Allahu Akbar, Allahu Akbar, ja, du säger dem tillsammans, de två första. Det är ett bevis på att takbir nämns med, alltså, två åt gången. Och när man nämner två åt gången på arabiska så ska man inte stanna. Så, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Utan du säger Allahu Akbaru, Allahu Akbar. Taib. Ett annat fel som Sheikh nämner är att vissa säger Ashhadu an la ilaha illallah. Han gör en paus. En la ilah betyder vad? Det finns ingen gud. Det blir helt fel. Så yani, läs hela meningen. Ett annat fel är al-idgham, idgham ad-dal fi ra min Muhammad Rasulullah. Att man gör tajwid. Det ska inte vara något tajwid i adhan. Adhan är inte Koran. Att de säger då wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, att man då inte uttalar ett dal utan man gör den till en ra, utan man ska uttala Muhammadan Rasulullah. Taib. Och det är också ett annat fel som Sheikh Ibn Baz nämner, att de säger Muhammadan Rasulallah med fetha, det ska vara damma, Rasulullah. Okej. Och han säger ett annat fel är att folk inte läser el-ha i ordet as-salah. Haya ala salah. Om du säger haya ala salah, då säger han fayabqa du'a ila an-nar. Salah betyder eld. Så kom till elden istället för att kom till bönen. Subhanallah. Så det här ta som då blir ett ha, yani, måste uttalas. Och sen också som ulema nämner, att lägga till massa saker i adhan är också en bid'ah. Att säga haya ala khair al-amal som de gör i vissa länder, eller vad säger de, wa ashhadu anna aliyun waliyullah, som shia gör och så vidare. Det här är fel. Det har ingen grund i al-adhan. Man får inte lägga. Och jag vittnar om att de säger ashhadu anna Muhammad är Rasulullah och ashhadu anna Aliun Waliullah. Jag vittnar om att Ali är Allahs Wali. Han är Allahs Wali, men det är ingenting vi säger i Adhan. Abu Bakr är också Allahs Wali, men det är ingenting vi säger i Adhan. Så man får inte lägga till eller ta bort någonting i Adhan. Då blir det en innovation, det blir en bidda. طيب sen så nämns hadith Abi Mahdura radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wasalam lärde honom al-adhan och han nämnde i al-adhan at-tarjih, berättade av Muslim. Och det var den hadithen som vi nämnde, vi läste den från Sheikh Albani här, att man då at-tarjih, att man då säger ash-shahadatain två gånger lågt innan man säger dem högt. Och det kallas då för at-tarjih. Och det är det som gör att al-adhan blir 19 meningar istället för 15. Okej? Okay? Och det finns inte mycket mer att förklara där, för vi har gått igenom det mesta. Hadithen efter, där berättas det från Anas radiyallahu anhu att han sa att Bilal blev beordrad att upprepa fraserna i adhan ett jämnt antal gånger och fraserna i iqama en gång. Med undantaget för frasen qad iqamat as-sala. Muttafaqun alayh. Och Muslim nämnde inte undantaget. Och inna sa'i att det var profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam som beordrade Bilal. Naam. Och det här var också det som vi nämnde innan, att al-adhan är längre än al-iqama. Och att man upprepar meningarna i adhan flera gånger, till skillnad från al-iqama, där man bara säger dem en gång. Och sen sista hadithen vi tänkte gå igenom är hadith Abu Juhayfa radiyallahu anhu, där han säger att jag såg Bilal göra adhan. Jag såg Bilal göra adhan och jag följde hur han gjorde, hur han rörde munnen från ena sidan till den andra. Och han hade sina pekfingrar i öronen. Berättat av Ahmed och Tirmidhi som ansåg den vara sahih. Och i Ibn Majah han satte fingrarna i öronen. Och i Abi Dawud. Och då han sa hayal as-sala vände han nacken till höger. Och vänster utan att vända på kroppen. Ja. Här finner vi en till sunna när man gör adhan. Och det är el-hay'a, det vill säga hur man ska stå, hur man ska röra sig när man gör el-adhan. Bilal radiyallahu anhu brukade då stå vänd mot qibla och föra in pekfingrarna i öronen. Och då ser ulema att visheten bakom det är att man höjer rösten mera när man för in fingrarna i öronen. Ja. Och hadithen bevisade också, som Sheikh Bassam säger, att man ska stå vänd mot qibla och inte vända sig bort från qibla. Förutom då man då gör el-hay alatain. Man säger hay ala salah, hay ala fala. Och Imam Ahmed har en åsikt att man kan vända sig åt ett annat håll än qibla om man står på en manara, man står på ett bönetorn, ett minaret, med avsikten av att mera eller flera ska höra. Alltså om du gör adhan utan mikrofon och avsikten är att folk inte bara ska höra åt ett håll utan de ska också höra åt andra hållet, att det då är tillåtet. Och här nämns också då hur Bilal radiyallahu anhu vände på sig i adhan. Och det var att han då stod vänd åt ett håll med fingrarna i öronen. Och när han kommer till hayal as-sala så vänder han huvudet, vänder nacken till höger. Och då, alltså inte hela kroppen som många människor gör, de vänder hela kroppen. Utan han vänder huvudet, taib, till höger. Och sen till vänster. Och det här kan tolkas på två sätt. De flesta ulema, de säger att det betyder att han säger hayya ala sala två gånger på höger sida. Och sen hayya ala fala två gånger på vänster sida. Men det kan också tolkas som Haya ala salah en gång på höger sida, Haya ala al-falah på vänster sida. Yani hadithen kan, och sen repetera det en gång till. Det kan, hadithen kan också betyda det som vissa av ulema säger, Wallahu alam. Men det är i slutändan en sunna och inte något som är wajib att vända sig på det här sättet. Och då säger ulema att visheten bakom detta, just att man ska se. När du ser en person stå så här och ropa ut någonting med fingrarna i öronen och han vänder sig till höger och vänster, du vet direkt vad han gör för någonting. Vad gör han? Adhan. Så att det är att visa att han gör adhan. Okej? Och också att när man vänder sig till höger och vänster, det är för att just de här två meningarna, Hayya ala salah, är de viktigaste i hela adhan. Det är de som är själva syftet, kan man säga. Att det är ett kall till bönen. Och att just de här orden ska höras av mera människor. Och därför vänder man sig då till höger och till vänster när man säger Hayya ala salah och Hayya ala al-falah. Och de flesta ulema nämner då att det här är en sunna, som Tirmidhi säger. وَعَلَيْهِ الْعَمَلْ عِنْدَ أَهْلُ الْعِلْمِ. Och det här är det som ulema, en av de lärda, agerar på. De rekommenderar att el-muadzin för in sina fingrar i öronen då han gör adhan. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.